fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Hej och välkommen till Mord och Mysteriepodden.
Hej och välkomna.
Idag så ska vi ta upp ett helt nytt tema. Och jag vet inte vad det heter. Heter du barnen på mjölkkartongerna eller mjölkkartongsbarn? Jag vet inte vad jag bestämde oss.
Jag fick ju helt ändra namn i mitt dokument. För att mitt dokument ville inte heta mjölkkartongsbarnen.
Okej.
Så därför har jag bara kallat det barnen på mjölkkartongerna.
Ja, mjölkkartongsbarn låter som sådana som dricker mjölk.
Så kanske barnen på mjölkkartongerna då?
Ja, eller försvunna barn på mjölkkartongerna. Okej, vi bestämmer oss för barnen på mjölkkartongerna. Så, ja. Där fick vi den ur världen. Och vi har varsitt fall som vanligt.
Yes.
Och Sara, vill du börja?
Yes. Som sagt, vad vi precis sagt, att det är ju ett nytt ämne och det är ju jätteroligt att vi kan utvecklas framåt och inte gå bakåt.
Och då har man såhär del 6, 7, 8, 9, 10.
Nej, precis. Samma hemsökta hus.
32.
Och det vi menar med mjölkkartongsbarn eller barnen på mjölkkartongerna, det är helt enkelt att de har varit efterlysta på mjölkkartongerna.
Ja.
Först så användes mjölkkartongerna väl till, ja, men till reklam eller kanske som här att man kan läsa lite.
Men det var väl så, om jag minns rätt, för jag skulle researcha det lite, men glömde. Men jag tror om informationen jag har stämmer så satte man försvunna barn på mjölkkartonger. Får man räkna med att mjölk var en sån produkt som nästan alla köpte. Alltså ja. Största majoriteten köpte mjölk.
Användningen av mjölkkartongerna, att man efterlyste försvunna barn på dem, började användas i början av 1980-talet. Och det fortsatte fram till slutet av 1990-talet. Man tog bort det för att det var typ skrämsel att alla män och kvinnor där ute kan kidnappa dig. Så du borde vara rädd för... Så lite skrämsel på propaganda kanske.
Alltså jag kommer ihåg, jag såg en uppklistrad A4 där det var en tjej som hade försvunnit. Var på en stolpe i Malmö. Och jag kände bara... Alltså det slog en på ett annat sätt än om man ser det typ Efterlyst eller Nyheterna. Ja. Så att jag tror att man kanske inte vill ha det på frukostbordet.
Nej, precis. För det var inte det första man ville se till frukost.
Att, ett försvunnet barn tittar tillbaks på en på kartongen. Liksom. Men sen tror jag också att, kanske inte så på 90-talet, men nu är det ju väldigt vanligt att människor har gått ifrån mjölk. Mm. Nu är det ju inte så att 96% av befolkningen dricker mjölk.
Nej,
så att det kanske inte når.
Nej, för att det jag skulle fortsätta med är att den fortsätter ju fram till 1990-talet där detta används. Men annan teknik kommer ju. Och bland annat de här Amber Alerts, vilket betyder American Missing Broadcast Emergency Response, och skapades till minne av 9-åriga Amber Hagerman. Barnet jag ska prata om, det står lite olika på olika sidor att han var den första barnet som fick bild för första gången på mjölkkartongen. Mm. Eller att han är en av de första. Mm. Så att man vet inte riktigt, man får ta med en nypa salt. Barnet jag ska prata om heter Ethan Khalil Patz och är ett av Julie och Stanley Patz tre barn. Han föddes den 9 oktober 1972 i Manhattan, New York. Den 25 maj 1979, när mitt fall tar sin början, lämnar han sin bostad på Prince Street 113 i Soho. Det är en spännande dag för Ethan, för att just idag ska han nämligen gå själv till skolbussen och åka till skolan. Hållplatsen låg två kvarter bort. Ethan hade på sig en svart pilotkeps med texten Future Flight Captain, en blå corduroyjacka, blå jeans och blå sneakers med självlysande skosnören. Men Ethan kommer aldrig fram till skolan. Hans lärare ser att han är frånvarande och hon noterar detta. Men det är inget som rapporterades till rektorn, som var då standard på hans skola att göra. Att när barnen är frånvarande så ska det rapporteras. När Ethan sedan inte kommer hem från skolan ringer mamma Julie polisen. Till en början misstänks föräldrarna att de var möjligen inblandade i försvinnandet, men det kommer snart fram att de inte hade någonting med kidnappandet att göra. En intensiv sökning efter Ethan inleds samma kväll som han försvinner med upp mot 100 poliser och en patrull med blodhundar. Sökningen pågår i flera veckor. Med hjälp av både grannar till Pats-familjen och polis genomsöks staden. Placeras även ut affischer med bild på Ethan på olika ställen i staden, men utan lycka. Ethans pappa Stanley jobbade som fotograf, och foto som han hade tagit av sin son trycktes upp till försvunna barnaffischer. Bilder skickades även till att tryckas upp till mjölkkartongerna. Och bilderna projiceras även upp på skärmarna på Times Square. Och jag tänker, vilket helvete att försvinna i en stad som New York.
Mm.
Där det är människor överallt.
Mm. Men tänk ändå att försvinna där det inte finns något, alltså bara skog.
Ja, det är sant.
Var ska, ingen kanske har sett någonting, för att grannarna är kanske en mil till närmsta granne.
Mm. Mm.
Och så är det bara skog och vildmark.
Ja, nej, det är ju lite mer.
Men det är så att hitta en nål i en höstack, vilket fall som helst.
Där är ju inte så mycket liksom kring fallet så, utan det var det jag har dragit nu. Där är mer om de misstänkta. En av de misstänkta är José Antonio Ramos. USAs federala åklagare Stuart R. Grabois, tror jag man uttalar, tog emot fallet 1985 och identifierade då Ramos. Alltså han är redan dömd för sexuella övergrepp på barn. Han var vän till Ethans tidigare barnvakter. Och 1982 hade pojkar i området anklagat Ramos för att locka dem till en dagvattenbrunn i närheten av där Ramos bodde. När polisen undersöker platsen där dagvattenbrunnen var, så hittade man fotografier, alltså typ undangömt i gräset bredvid. Då hittade man fotografier på Ramos tillsammans med unga pojkar. Och ja, de liknade, vissa liknade Ethan lite, men det var inte alltså 100% han. Grabois får snart reda på att Ramos hade suttit häktad i Pennsylvania i ett annat fall gällande övergrepp på barn.
Vad gör han ut ens?
Je ne sais pas.
Ja, bara slägg in han i fängelse.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.
Släng nyckeln.
Ja, men eller hur. Och 1990 så förhör Grabois Ramos. Ramos säger då att dagen Ethan försvann tog Ramos med sig en pojke till sin lägenhet för att våldta honom. Han säger också att han var 90% säker på att han såg pojken på tv senare samma dag.
Alltså han bara är så casual. Ja, den dagen så tog jag med mig en liten pojke till min lägenhet som jag skulle våldta. Sjuk i huvudet.
Mm. Och det som man reagerar på, det är att okej, okay, alltså nu vet inte jag hur våldtäktsmän fungerar och hur deras huvuden fungerar, men att han kallar aldrig Ethan för Ethan, utan han säger bara pojken. Mm-hmm. Han kallar aldrig han för namn. Han säger också, alltså när han blir då förhörd och när han då har sagt att han har skulle våldta en pojke, att han tillägger då att han hade satt pojken på tunnelbanan efteråt.
Det var ju snällt av honom.
Med riktning mot Uptown.
Tycker han det är okej då? Om jag våldtar men jag sätter dem på tåget sen så de kan åka hem. Är det okej då? Eller?
Alltså nej, men här sitter han ju redan anhållen för annat. Så att då kan han kanske säga vad som helst. Eller tycker han? Mm. Jag vet inte. 1991, under tiden då Ramos sitter häktad, berättar en fängelseinformatör för Gabra och för FBI-agenten Mary Gillian att Ramos visste var Ethan var. Ramos hade till och med ritat en karta över den skolbusslinje som stämmer överens med busslinjen som Ethan brukade ta till skolan. Ramos visste till och med vilken hållplats som var hans, och det skulle då vara den tredje på rutten. Den 21 oktober 1999 rapporterade New York Post i ett specialinlägg om försvunna barn att Ramos var huvudmisstänkt i fallet om Ethan. Enligt familjen Pats var han känd bland dem och hade varit känd bland dem länge. Och för dem hade han varit huvudmisstänkt hela tiden. Men så i slutet av 80-talet, nej, måste vara slutet av 90-talet, kunde myndigheterna inte hålla Ramos anhållen längre. Ethans kropp återfanns aldrig, men de förklarar han död lagligt den 19 juni 2001. Julie och Stanley Pats vann ett civilmål mot Ramos 2004. Pats tilldelas en symbolisk summa på $2 miljoner, som i dagens värde skulle vara 22 miljoner 2400 svenska kronor. Men denna summan har aldrig betalats ut. Ramos åtalades aldrig i fallet och han förnekar sedan att han har dödat honom. Ramos avtjänade ett 20-årigt fängelsestraff på State Correctional Institution i Dallas för ett annat fall. Men den 7 november 2012 släpptes Ramos, men arresterades snart igen för ett annat brott.
Han är snabbt på det hela tiden.
Nu tänker ni kanske snipp, snapp, snut för Saras fall.
Mm.
Men nej, nej, nej. Fallet om Ethan kommer att öppnas igen den 25 maj 2010. Då Manhattans distriktsåklagare Cyrus Vance Jr. återuppöppnar fallet. Den 19 april 2012 börjar FBI och NYPD att utreda, alltså de får tillstånd att gå ner i källarutrymmen och så här i Soho. Och närmare bestämt så blir en källarlokal, eller ett källarförråd eller vad man ska säga, på 127 B Prince Street, nära där Ethans familj bodde. Den blir då intressant. Denna bostad renoverades bara någon månad efter att Ethan försvunnit 1979. Källaren hade fungerat som både verkstad och förvaringsutrymme för en hantverkare. Men efter 4 dagars genomsökning tillkännagav utredarna att de inte funnit något avgörande. Men dagen innan, den 24 maj 2012, meddelar New Yorks poliskommissarie Raymond Kelly att det fanns en man som redan satt häktad, som ska ha inblandning i ett annat fall, men att de tänkte att han kan vara intressant för att han hade nämnt Ethans försvinnande tidigare, kommer de då på. En tjänsteman inom polisen identifierar mannen som 51-åriga Pedro Hernandez från Maple Shade, New Jersey. Tjänstemannen säger också att Hernandez har erkänt att han hade strypt Ethan. Och Hernandez erkänner i ett skriftligt meddelande att jag är ledsen men jag ströp honom. Vid tiden för Ethans försvinnande var Hernandez 18 år och jobbade i en närbutik. Och säger att han gjorde sig av med Ethans kropp i närbutikens sopor. Så han had his way med honom, vad han nu gjorde, jag vill inte veta. Men han...
Och kasta bort hans
han ska ju ha strypt honom, för det säger han ju själv. Så då får man ju kanske tro det. Och sen bara, hej då, och kastat han i sop.
Men det är ändå konstigt att kroppen inte hittas i soporna, för att det brukar ju ändå upptäckas.
Mm.
Alltså det är om det är en kropp, kanske som en hand eller sådär, kanske lättare missas.
Mm.
Men jag tänker om För det dumpas ju på tippen eller vad man ska säga, som sopstation. Så att...
Ja, jag tänker ju sopbilar kommer ju hämta dem, men de...
Alltså jag vet, det var ett fall där det var en som blev slängd typ i soporna eller så.
Mm.
Och sen så när det uppdagades, jag kommer inte ihåg vilket fall det var, eller jag kommer bara ihåg denna detaljen, att polisen visste vilken dag som sopbilen hade hämtat de soporna. Och då kunde de på tippen eller den här sopstationen eller landfill, de kunde... räkna ut att okej, om det är 2 veckor sedan, då borde de ligga där, och där har vi dumpat 2 dagars last efter det, så då kunde de typ räkna hur långt ner måste vi kolla på den platsen så de hittade kroppen. Så jag tänker att det körs nog inte bara att så dumpa sin eld.
Hernandez åtalas för andra gradens mord enligt rapport från New York Times från den 25 maj 2012. Så hade polisen vid tiden inte några fysiska bevis som kunde styrka erkännandet. Så att nu måste de ju bygga ett case. Och det drar in en massa... så. Men under 2012...
Drar in en massa vadå?
Man försöker hitta bevis, förlåt. Försöker hitta bevis. Under den senare delen av 2012 så tar en man vid namn José López kontakt med utredarna för Ethans fall. Han säger att han är svåger till Hernandez. José menar att Hernandez absolut kunde ha något att göra med Ethans försvinnande. Hernandez syster Nina och Thomas Riviera, ledare för en kristen grupp vid St. Anthony of Padua, en romersk-katolsk kyrka i Camden, New Jersey. Båda dessa hävdar och erkänner att de har hört att Hernandez har erkänt i början av 1980-talet till flera medlemmar i församlingen att han mördat Ethan.
Mm. Och varför har inte de sagt någonting?
Du, det gjorde jag också. Och jag har letat efter information kring det. Men nej, jag har inte hittat ett smäck om det.
Det är kanske så att de säger att är man pastor så har man...
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at rss.com.
Någon sån tystnadsplikt, för det är mitt fall också. Men om han har sagt till flera medlemmar.
Och för att styrka detta menar Nina, hans syster, att det var en öppen familjehemlighet att Hernandez hade erkänt sitt brott i kyrkan. Jag vet inte, vad förväntar han sig? Guds förlåtelse.
Man vet inte vad som händer i sjuka hjärnor.
Nej. Den 14 november 2012 åtalar en stor jury i New York Hernandez. Han döms till andra gradens mord, som jag sa tidigare, men också till första gradens kidnappning. Hernandez advokat uppger till juryn att Hernandez har diagnostiserats med, eller han var väl under utredning när han satt i häktet också, eller så. Med en schizotyp personlighetsstörning. Så det finns ju olika steg eller nivåer av sån här. Men att den heter schizotyp personlighetsstörning. Som inkluderar hallucinationer. Advokaten menar då att Hernandez har en låg intelligenskvot.
Men även om man är schizofren eller man har låg intelligens, så betyder det inte att man tänder på barn.
Nej. Och Hernandez mätte ett IQ på runt 70. Det är på gränsen till intellektuell funktionsnedsättning. Det kommer att dröja fram till 2017. För helt plötsligt drar Hernandez tillbaka sitt erkännande. Domen får vänta ända till den 14 februari 2017. Då Hernandez anklagas skyldig till kidnappning och grovt mord. Domen var planerad till den 28 februari att fastställas, men Hernandez advokater bad om fördröjning. Så den 18 april 2017 dömdes Hernandez till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter att ha avtjänat minst 25 år. Den fällande domen fastställdes enhälligt av hovrätten den 26 mars 2020. Slutlig liksom lite information. Så den 25 maj 1983, på årsdagen av Ethans försvinnande, blir dagen utsedd till National Missing Children's Day i USA av president Ronald Reagan. Och 2001 sprids det som en minnesdag över hela världen. Så att den här National Missing Children's Day infaller den 25 maj. Mm. Och till minne av, eller det är ju ett till minne av Ethan.
Mm. Och andra.
Ja, och andra.
Försvunna barn.
Ja. Mm. International Center for Missing and Exploited Children, ICMAC, samordnar kampanjen Help Bring Them Home i 22 länder i samband med National Missing Children's Day. Ethans försvinnande hjälper till att starta en rörelse för försvunna barn samt omskrivning av en ny lagstiftning och lyfta fram nya metoder för att spåra försvunna barn. Tänk att det ska behövas ett försvinnande för att en ny lagstiftning ska... Mm, komma igenom.
Och tänk att äcklen släpps ut hela tiden.
Mm, och att han har villkorlig, han får, eller han kan ha rätt till parole, som vi alltid säger. Mm,
ja. Ja, var du klar?
Ja, jag är klar.
Okej. Okay. Jag ska ta upp fallet med Janelle Matthews. Janelle föddes den 9 februari 1972 i Santa Barbara, Kalifornien. När Janelle är 6 veckor gammal så blir hon adopterad av Jim och Gloria Matthews. Anledningen till att hennes mamma, hennes biologiska mamma då, Terry, adopterar bort henne är för att Terry bara är 13 år när hon föder Janelle.
Oj.
Så att hennes familj pressar henne att adoptera bort Janelle. Vad jag antar är att de har en closed adoption eller stängd adoption, för att Terry vet inte var Janelle hamnar eller hos vem hon hamnar hos. Paret Matthews, de bodde i Kalifornien vid tiden de adopterade Janelle. De har redan en biologisk dotter som är 3,5 år äldre än Janelle. Hon heter Jennifer. Paret ville ha 2 barn, det var deras dröm. Men efter det fick Jennifer så hade de problem att bli gravida igen, och då bestämde de sig för att adoptera. Efter några år så flyttar familjen från Kalifornien då till Greenlee, Colorado. Där hennes pappa Jim blir rektor på en skola i närliggande småstaden Kersey. Och skolan heter Platte Valley Elementary School. Och det är för barn från förskoleåldern till och med 5:an. Den 20 december 1984 så ska Janelle ge sig iväg till United Bank, kallar de det. Då hon ska vara med i en julkonsert, alltså med skolan. Denna dagen så är hela familjen på väg till olika ställen. Så hennes mamma Gloria är på väg till flygplatsen för att hon ska till Kalifornien för att överraska sina föräldrar. Och på ett ställe så läste jag att hennes pappa var sjuk, så det var då också hon skulle besöka honom för att han var sjuk och överraska för föräldrarna. Hon ska vara borta till den 26:e. Så att familjen ska fira jul den 26 istället för den 25, vilket Janelle inte var jätteglad för, att hon skulle vänta en hel extra dag för att kunna fira julen. Janelle ska då på sin julkonsert där hon ska vara med och uppträda. Jennifer har en basketmatch, och i och med Jim skulle vara själv den här kvällen så var han lite i valet och kvalet, vem ska jag välja? Och vems match eller uppvisning ska jag välja att gå på? Men i och med att han var väldigt sportintresserad så blev det att han valde Jennifers basketmatch. Men han vet att Janelles 2 bästa kompisar ska också vara med på julkonserten. Och barnen kommer köras med skolbuss dit. Och sen vet han att någon av hennes kompisars föräldrar kommer att köra henne hem. För att så har de gjort många gånger innan. Men han kör henne till skolbussen. Och lite som plåster på såren så kör han henne till McDonald's först. För att han inte kommer till hennes julkonsert. Och tror jag för att julen kommer komma en dag senare detta året. Han kör henne till skolbussen och ser att hon går på skolbussen med sina två bästa kompisar. Han vinkar till henne och de kör iväg och han kör vidare till Jennifers basketmatch. Efter julkonserten så frågar Janelle hennes bästa kompis Dianas pappa Russell om han kan köra henne hem. Absolut, det kan han. Han har gjort det många gånger innan. Inga problem. Han känner Janelle och han känner hennes familj. Ja. Inga problem. Så han kör henne hem. Och det är till och med så att han har kört henne så många gånger så att de har en signal. Så när hon går in i huset så tänder och släcker hon verandalampan. Ja. Och det är ett tecken typ, jag är inne, jag är säker, jag har låst. Ja. Och detta har funkat så många gånger innan, så vad kan gå fel? Klockan är runt 8:30 på kvällen och Russell parkerar på familjen Matthews garageuppfart. Janelle stiger ur bilen, går mot huset, låser upp dörren och går in. Hon signalerar med att blinka med verandalampan att hon är hemma, säker, och Russell och Diana kör vidare hem till sig. Men Russell uppmärksammar att garageporten står öppen. För när han kör upp, alltså det är svårt att missa en garagedörr som står öppen.
Precis.
Men när han kör upp på deras uppfart så lyser ju hans halvljus in i garaget.
Ja,
men där är inget som ser konstigt ut, så att han känner inte att vad har hänt här? Utan han har tänkt, hennes pappa har glömt att stänga.
Ja, precis. Tack bilen, glömt stänga.
Ja, eller trott han stängde eller har gått tillbaka, bråttom, missat. Så han tänker inte mer på det. 8:45 så tar Janelle emot ett samtal. Och det är jättekonstigt, för jag läste det på andra källor. Men när jag såg en dokumentär om fallet så nämner de inte det här alls. Men en kvart efter hon har kommit hem, så vi 8:45, så ska hon då ta emot ett samtal från en av lärarna på skolan där hennes pappa är rektor, som säger att hon kan inte komma in imorgon för hon har blivit sjuk. Så kan du säga det till din pappa? Absolut. Och efter Jennifers basketmatch, för att Jim är där till matchen är slut, och sen går han direkt till bilen och kör hem, för att Jennifer kommer att bli skjutsad antingen typ av skolbussen eller sina kompisar, för hon ska byta om och så också. Det har börjat snöa och det ligger snö på marken när han kör hemåt. När han kommer hem och går in i huset så säger han, Janelle, jag är hemma, men han får inget svar. Han hör tvn i vardagsrummet, men rummet är tomt. Men Janelles skor står på golvet och hennes strumpbyxor som hon haft på sig ligger i soffan. Och det är ganska vanligt, när hon kom hem så satte hon sig i soffan, tände tvn och sparkade av sig skorna. Han tror att hon är säkert på övervåningen och går upp på övervåningen och kollar hennes rum och badrummet sådär. Och snart så märker han att han är helt själv i huset. Han är inte panikslagen än, men när Jennifer kommer hem en halvtimme senare så frågar han henne om hon vet var Janelle är.
Mm.
Och det vet hon inte. Och nu känns det ju absolut inte bra, för han hade väl det här lilla hoppet att hon har sagt, ja men hon sa till mig att hon ska till den och den eller någonting. Han vet inte riktigt vad han ska göra, så han ringer en pastor i kyrkan där familjen tillhör för att fråga om råd. Han säger, ring polisen. Så han ringer polisen vid 23-tiden och anmäler henne försvunnen. Och nu vet man inte om hon är försvunnen frivilligt eller ofrivilligt.
Ja.
Polisen kommer ut och börjar utreda försvinnandet på Janelle. Ingenting konstigt i huset. Man ser att Janelle har varit där, för att hennes skor är där och tänden var på och sådär ju.
Mm.
Men där är inga tecken på att det har varit en fight i huset, att hon har dragits ut med våld, och inga tecken på att någon har brutit sig in i huset. Alla Janelles skor är i huset, men hennes kappa saknas. Så liksom, vem tar på sig kappan men inte skor och går ut i snön?
Mm.
Så att teorin att hon har rymt blir mindre och mindre trolig. Plus att hon inte är den typen av barn som skulle rymma, och hon har heller inte någon historia av att rymma. Men utanför huset så ser det konstigt ut. För man hittar skorspår, samma skorspår eller fotspår fast det är med skor.
Fotspår.
Okej. Ja. Man ser fotspår i snön och det är någon som har krattat över dem med en kratta, och man tror att det är krattan från familjens garage, för att den var ju öppen, för där är krattor där inne. Det var inte så djup snö så att du kunde kratta bort hela spåren, eller du vet, så att du kunde ta bort dem helt. Så du kan ändå ana var fotspåren är och lite av fotspåren. Och det man kan se då är att fotspåren pekar med tårna mot huset vid fönstret. Så det är någon som har tittat in på Janelle.
Åh, vad obehagligt.
Och säkert haft stenkoll att huset var tomt innan, var mörkt innan, och hon har gått själv in. Och sen kanske stått och tittat på henne bara för att se, är det verkligen tomt? Och sen, ja. Kanske till och med vetat att resten av familjen var de var. Kort därefter ringer det på telefonen, och det är Gloria som ringer för att säga att hon har landat i Kalifornien och blivit upphämtad av sin syster och svåger, och allting har gått bra, resan har gått bra. Det är då Jim berättar att Janelle är borta. Gloria säger att hon kände direkt att någon har tagit henne, och hon gör planer på att flyga tillbaka dagen därpå, alltså ta nästa flyg tillbaka. Polisen spärrar av hela kvarteret och pratar med alla som åker in och ur kvarteret, knackar även dörr och pratar med alla i området. Man letar också genom hela området som öppnar fält och dränerar bäckar i sökandet efter en kropp. Dagen efter då så sitter Gloria på flyget tillbaka, och hon gråter hela vägen hem. Gloria var så förkrossad att Jennifer berättade att hon ofta kunde höra hennes mamma gråta i sovrummet genom ventiltrumman. Polisen får in många tips. Janelle syns både här och där. Människor ringer och säger att de vet vad som har hänt, men tyvärr är mycket av det här människor som bara prankar polisen och slösar på tid. Och sen är det väldigt många som tycker att de ser en flicka som ser ut som henne, ringer direkt, vet, frågar inte flickan eller någonting, utan bara slänger sig på telefonen och ringer, så det leder ingenstans, för att det är inte Janelle. De får bland annat in ett samtal från en som presenterar sig som Pastor Panky, som säger att han har någon i sin kyrka som har erkänt ligga bakom försvinnandet på Janelle. Men han kan inte säga vem det är då han har tystnadsplikt. Några dagar senare så kom han in till polisstationen och säger att ni kan stryka det, det var liksom falsk information. Polisen tar det hela som en prank och utredningen fortsätter. Janelles 13-års...
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at rss.com.
Den 9 februari kommer och går, och hon är fortfarande försvunnen. Man börjar dra i andra trådar. Man söker upp Terry, hennes biologiska mamma. Man har span på henne ifall det är hon som har kidnappat sin dotter som hon har velat ha tillbaka då hon blev tvingad att adoptera bort henne. Men det leder ingenstans, och under span så ser de att hon är inte med Janelle. De berättar aldrig för henne att Janelle är försvunnen. Förutom att Janelles fall är på nyheterna konstant så trycker man upp Janelles bild på
mjölkkartongen.
Ja. Och hoppas att någon kan komma med det avgörande tipset. Hon var ett av de första barnen på mjölkpaketen. Inte det första, men ett av dem. En grupp i Greenlee som dedikerar mycket av sin tid i sökandet av Janelle letar efter alla olika möjligheter att belysa hennes försvinnande. Det tar en chans och ringer till Vita huset för att förhoppningsvis få presidenten Ronald Reagan att hjälpa dem på något sätt. Det funkar, så Ronald Reagan nämnde du också.
Ja.
Så det går ihop lite, det är lite samma period ju.
Mm.
Det funkar och den 7 mars 1985 klockan 11.55 på förmiddagen så pratar Reagan om Janelle i ett tal. Och det här var en del av talet. Well over a million American children disappear from their homes and neighborhoods every year, causing, as we all understand, heartbreaking anguish. Parents cry out for help, many through letters to me. For example, I learned about Janelle Matthews of Greenlee, Colorado, who would have celebrated a happy 13th birthday with her family just last month. But 5 days before Christmas, Janelle disappeared from her home. Letters like these touch us deeply, and we tried our best to help. Last June, we opened a Natural Center for Missing and Exploited Children, which runs a toll-free hotline, and give other aids as well. But a president can only do so much. I like to ask for your help. We saw how reactions to the television program Adam led to recovery of at least 36 missing children. We also know how milk carton manufacturers have begun putting photos of missing children on milk cartons. If your newspaper, and forgive me for sticking my nose into your business, but if you could publish as a regular feature pictures and descriptions of children missing in or near your circulation areas. I know that you would give the police a welcome new source of leads that could solve some of these cases. So I'm asking you to enlist your newspapers in this mission of mercy. Even if it only finds one missing child, it's worth it. So I'll thank you for what you can do to help. And I'll thank you also for coming. And God bless you all. And happy birthday. Och om Reagan kunde svenska så hade det låtit så här. Över 1 miljon barn i USA försvinner från deras hus och kvarter varje år. Och detta som vi alla kan förstå är en hjärtskärande vånda. Föräldrar ber om hjälp och många skickar brev till mig. Till exempel så hörde jag om Janelle Matthews från Greenlee, Colorado, som skulle ha firat sin 13-årsdag förra månaden. Men 5 dagar före julafton så försvann Janelle från sitt hem. Brev som dessa berör oss djupt och vi gör vad vi kan för att hjälpa. I juni så öppnade vi Natural Center for Missing and Exploited Children. Jag översatte inte det för att den heter så.
Ja. Mm. Det gjorde inte jag heller för att jag pratade om samma.
Ja, precis. Och jag tog upp om det också i fallet Zulock. Förra,
just det. Ja.
Där pratade jag lite när de startade och vad de gör och lite så. Då, Missing Center for Missing and Exploited Children som har en hotline som är gratis att ringa och har flera resurser som kan hjälpa. Men som president så kan man inte lösa allt, så idag så ber jag er om hjälp. Vi såg vad som hände efter programmet Adam som sändes och hjälpte till att hitta minst 36 försvunna barn. Vi vet också att mjölkkartongsfabrikerna har börjat att trycka upp bilder på försvunna barn. Om din tidning, och jag ber om ursäkt om jag sticker näsan i din business, men om ni kunde publicera och dedikera en del av er tidning där ni alltid publicerar bilder och signalement på försvunna barn i ert område och i ert närområde. Jag vet att ni hade kunnat hjälpa polisen i det sökande som hade kunnat resultera i nya spår. Så jag ber er att ansluta er tidning av ren barmhärtighet. Om det kan hjälpa till att hitta ett barn så är det värt det. Så jag tackar er för vad ni kan göra och jag tackar er för att ni kom. Gud välsigna er alla och grattis på födelsedagen. Jag antar att grattis på födelsedagen var till Janelle.
Mm.
Och Adam är ju Adam Walsh. Så att det var en tv-film om försvinnandet på Adam Walsh. blev jättepopulärt och den kom ut 1983, så året innan. Tack vare denna pushen av nationell uppmärksamhet så kommer tipsen in, men inget leder polisen till Janelle eller vad som har hänt med henne. Och sakta men säkert så kommer utredningen att sakta ner, då det kommer in färre och färre tips och inga nya spår. Janelles skola, Franklin Middle School, planterar en Virginia hägg med ett plakat med hennes namn på. Efter några år så dör trädet och någon snor plakatet med hennes namn på. Och precis som det dör och hennes namn försvinner så glömmer omvärlden hennes fall och utredningen stannar nästan helt av. Terry, Janelles biologiska mamma, som fortfarande inte har någon aning om att Janelle är försvunnen eller om hon har sett hennes bild på en mjölkkartong, så vet hon ju inte att det är hennes dotter, för att hon har inte sett henne sedan hon var 6 veckor gammal.
Ja, exakt.
1996 så anlitar Terry en som hjälper henne att ta reda på var hennes dotter hamnade, vilken familj hon hamnade hos. Privatdetektiven tar reda på familjen Matthews adress och ger det till Terry som skriver till Gloria Jim. Hon säger i brevet att hon gärna vill återförenas med Janelle. I en intervju med en tidning från Greenlee i januari 1997 så säger Gloria att hon var glad att Janelles mamma ville ha kontakten med henne, för hon visste att det var något Janelle länge hade velat. Och nu var hon tvungen att berätta då för Terry att hennes lilla flicka inte finns, eller de vet inte var hon är. Och då hamnade Gloria i situationen där hon frågade sig själv, hade jag kunnat göra något annorlunda för att ha bättre tagit hand om henne? Familjen med...
Det är ju en jättedjup fråga hon ställer till sig själv.
Ja, men hon kanske tänker, varför skulle jag åka? Varför följer jag inte med henne till julkonserten? Du vet.
Ja.
Ja. Familjen Matthews och Terry träffar varandra och de båda familjerna blir vänner. Terry säger att på något sätt så blir det typ av avslut för henne. Hon har sedan adoptionen bett för Janelle och fortsätter be för sin dotter, fast då 1997 så var hon fortfarande försvunnen. En kvinna vid namnet Angela Hicks kommer bli väldigt viktig för utredningen. Angela Hicks vid den här tiden då, nu är vi lite längre fram i tiden, är då exfru till Steve Pankey som har varit pastor. Och ni kanske
just
kommer
det.
Ihåg
ja.
Pastor Pankey som ringde. Och han ringde till polisen i början 1985. Det är han. Angela märkte konstiga saker med honom kort efter försvinnandet. De gifte sig 1978. Han var hela tiden konstig och våldsam mot henne. Så att det var inte så att han bara blev konstig. Men efter Janelles försvinnande så var det konstiga saker som hände. För innan Janelle försvann så ringer Steves pappa till Steve och Angela och säger, kan inte ni komma och fira jul med oss i år? Det var länge sedan. Angela berättar att Steve gillar inte julen och högtider, så han vill inte åka till Big Bear, Kalifornien, där hans föräldrar bor och fira jul. Men den 21, alltså dagen efter Janelles försvinnande, som jag tror inte Angela har hört talas om, för att de hade ingen tv och ingen radio hemma. Och jag tror inte hon jobbade då. Och de hade en son på 5 år, så att jag tror att hon var typ hemmafru.
Mm.
Då säger han, vi ska packa ihop. Vi ska till Big Bear och fira jul. Vi ska åka imorgon på förmiddagen. Allt går så snabbt. Han dumpar hundarna. De har 2 grandanoarer. Och detta är något som Angela mådde dåligt av. Att han bara gjorde så med hundarna. Men det känns ändå som att hon är lite van vid hans konstiga idéer och tvära kast.
Mm.
Det kommer fram till Big Bear, Kalifornien, den 23. Och hans familj har inte alls väntat sig att de ska komma, för han sa ju nej.
Mm.
På juldagen så börjar Steve och hans pappa tjafsa med varandra. Och Steve säger, packa ihop, vi ska tillbaka till Greenlee. Och familjen åker tillbaka. hem.
Åh, herregud.
Mm. Under bilresan hem så vill Steve höra om Janelles försvinnande på radion. Så att, han säger till Angela typ att leta efter en radiokanal. Och sen när det kommer där de pratar om Janelles försvinnande, så nej, låt det vara, låt det vara. Och sen när de slutar prata om det så han till att byta kanal igen. Och sen så hör han att de pratar om försvinnande igen. Ah, låt det vara, låt det vara. Att han vill bara höra om det. Vid denna tiden så nämner de Russell Ross. Han som är Dianas pappa som körde hem.
Ja, just det.
Ja, som körde hem Janelle. Då han var den sista vuxna personen som såg henne i livet. Eller såg henne. Angela berättar att Steve och Russell har bråkat innan och Steve hatar Russell. Så han sitter och typ helt glad att ha, han är misstänkt för försvinnandet. Vilket hon tycker är lite konstigt. Men Angela kopplar inte liksom han till försvinnandet alls. Liksom hon kopplar inte det att det är något så konstigt. Under en gudstjänst i februari 1985 som Angela och Steve sitter och lyssnar på, så säger prästen att Gud har talat till honom och han säger att Janelle kommer komma tillbaka till hennes familj. Steve som sitter bredvid Angela säger falsk profet och hon reagerar lite på det och sen ställer han sig upp och säger falsk profet och är jättearg.
För han vet
inte. Ja, så att vakterna går mot honom och typ ut härifrån.
Ja, precis.
Angela vågar inte fråga eller konfrontera Steve med vad han håller på med. Sen de gifte sig då 1978 så har han varit väldigt våldsam mot henne och minsta lilla kunde göra han förbannad. Han sa till henne att lämnar du mig så kommer jag skjuta båda våra söner, sen dig och sen mig själv. Paret har då två söner tillsammans och det nämns väldigt lite. Så jag har fått researcha på egen hand och kolla i register för att hitta dem. Men deras äldsta son Mark föddes 1979, ett år efter att Angela och Steve gifter sig. Och Carl fick dem i augusti 1987. Men en månad innan Carl skulle fylla 21 så blev han mördad av sin flickvän. Jag hittar superlite om det, men tydligen så ska det vara en olyckshändelse. Mm. Och jag har tittat, för det här skulle hänt i Arizona, jag har tittat i tidningar i hela USA på Carl Pankey. Och där är inga artiklar om honom, så jag antar att i med en olyckshändelse så är det inte nyhetsvärdet.
Nej, då utskriver de det kanske.
Precis, och hon har säkert blivit friad i rätten. Jag fick inte reda på vad hans flickvän hette, så jag kan inte söka på henne.
Nej.
Men på begravningen så har Steve sagt att han hoppas att hans sons död inte är ett straff från Gud från vad som hände Janelle Matthews.
Ooh.
1999 så har familjen Pankey lämnat Colorado bakom sig. Jag vet inte riktigt när de flyttar, men nu har de flyttat till Ketchum, Idaho, där Angela fortfarande bor idag. Hon hade börjat jobba som städerska där hon städade olika klienters hus och de hade turen att få hyra en av deras klienters hus som de ägde. En dag när Angela tänker att hon ska få sin lön så ligger det ingen lönecheck till henne. Så hon frågar sin klient, hur kommer det sig att jag inte har fått någon lön? Och hennes klient säger att du ens har mage att fråga om lön när ni inte har betalt för er hyra. Detta känner Angela inte till. Så hon går hem till Steve och säger att jag har inte fått någon lön. För hon säger att vi inte betalt hyran. Så säger han, ja men jag behövde pengarna för advokatkostnader. För de försöker sätta dit mig för att jag inte berättar vad de vill höra om Janelle Matthews. Så Janelle Matthews, hon har inte hört om Janelle Matthews på decennium. Så hon blev förvånad av detta. Liksom, varför är hon på tapeten? Och vad har...
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy.
upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at rss.com.
Du med det att göra. Mm. Och då säger han till henne, tror du verkligen jag skulle skada henne när hon ser så mycket ut som dig? Och hon säger, där, för första gången i hennes liv, så kändes som att hennes blod blev iskallt. Och hon börjar se kopplingarna, varför de hastet gav sig iväg en dag efter försvinnandet, eller två dagar efter försvinnandet. Han gjorde så med hundarna, han var så intresserad av fallet. Varför han blev så upprörd när prästen sa att Janelle kommer komma hem igen.
Jag är upprörd.
Och jag glömde att säga att hon såg också att han satte fyr på bilen, deras bil. Så hon börjar se kopplingarna nu. Och när jag tänker att han gjorde sig av med hundarna, så tänker jag så här. Han dumpade inte bara hundarna, utan jag tror att han har tagit hundarna ut i skogen, skjutit dem, tror jag. För att han sa, they're gone, get over it liksom. Mm. Så att jag tror att han har varit rädd, att han har haft Janelle i bilen, hundhår. Mm. Att det kan spåras tillbaka till honom, att han var rädd för det. Och att han kanske tänkte flytta hela familjen till Big Bear, men så bråkade han med sin pappa, så skitsamma, vi börjar gå tillbaka till Greenlee. Om någon undrar varför hundarna kopplat till detta. Hon bestämmer sig för att gå till botten med detta. Hon letar igenom deras hem när han inte är hemma, och när han är hemma så låtsas hon som ingenting har hänt, att hon har inte liksom reflekterat över det här med Janelle eller med ingenting. Hon hittar papper hemma hos dem. Jag antar att det är på hans kontor, då hon inte har märkt det här innan. Och då har han skrivit, hon dog, och så stod det deras gamla adress i Greenlee. Och sen har han skrivit, snön krattades utanför Matthews hus. Och det här är en detalj som polisen medvetet inte har gått ut med, då de tänkte att den som känner till denna konstiga detaljen är den som ligger bakom hennes försvinnande. Hon går med detta till polisen i Idaho. Polisen säger till henne, var försiktig och försök komma ifrån honom. Och att en polis kommer höra av sig till henne. Ingen hör av sig till henne. Och hon känner att hon har försökt göra vad hon kunde. Hon vågar liksom inte pusha det här för mycket. Även om de har lagt in ett skydd. Och jag tror därför att Steve inte av misstag ska få reda på var den här informationen kommer ifrån. För då hade han definitivt dödat henne. Hon skiljer sig från Steve 2002. 2014 kandiderar Steve till guvernör och lieutenant governor, alltså viceguvernör för Idaho. Och han är i det republikanska partiet. Om man är intresserad av att veta hur det gick för honom i valet, så har jag kollat upp det. Det gick inte så jättebra för honom. I valet 2014 så skapade han ihop 5219 röster. Och det är 1,2% av alla rösterna. Butch Otter blev invald som Idahos guvernör med sina 235 405 röster, vilket är 53,5% av rösterna, så väldigt stor skillnad. Jag hittar inte hur han la sig i Idahos lieutenant governor valet 2018, men det var inte han som blev invald i alla fall, utan det var en som heter Brad Little. Och han hade sån konstig slogan, han sa, if you're beautiful and 18, I welcome your vote. And if you're ugly and 18, I also welcome your vote.
Kan man inte vilja rösta på en sån knast?
2019, alltså 20 år efter Angela gick till polisen med all bevis som hon hittade, så ringer utredaren Robert Cash upp henne. Det är han som var en av utredarna i Janelles försvinnande. Och han frågar henne om hon har hört talas om försvinnat på Janelle Matthews. Och det säger hon, yes, hon känner till det väldigt väl. Hon är inte så jätteglad att det har tagit om 20 år att ringa upp henne. Nej. Så hon frågar dem, har ni fått det som jag lämnade in för 20 år sedan? I inspelningen så säger hon 25 år. Men jag vet inte vad det är hon refererar på 25 år. Så att jag antar hon menar 20 år. Robert Cash blev tyst en stund och sen, jag kan inte få upp att vi har fått någonting från dig alls. Så polisen i Greenlee har inte fått all bevisning hon har lämnat in i Idaho. Den mappen är bara pop, borta. Hon får berätta allt för Robert och hon säger själv att Robert Cash är den enda i världen som vet mer om hennes liv och äktenskap med Steve än hon själv. Som tur är har Angela kopior på det hon hittade i huset och hon lämnar in det igen till polisen. Och den här gången så lämnar hon direkt till Robert Cash, då polisen i Greenlee. Allt detta får polisen bestämma sig att det är dags att åka till Idaho. Vi måste prata med Steve Pankey. Men en tisdagskväll innan de hinner ge sig iväg, den 23 juli, så kommer det där samtalet. Samtalet polisen får rör ett arbete på Well County-vägen mellan Greenlee och Hudson. Man har jobbat hela dagen med att lägga rör i marken och runt 5 på eftermiddagen så hittar det kvarlevor. Utredarna är snabba på plats för man känner på sig att detta kan vara Janelles kvarlevor. Nu börjar det bli jättejobbigt här. När man kommer fram så ser polisen snabbt pistolskotthål i pannbenet. Och de känner sig väldigt säkra när de ser hennes tandställning. Och om polisens magkänsla är rätt så har hon legat lite drygt 2 kilometer från sitt hem.
Så hemskt.
Ja.
Fy fan vad hemskt.
Det ringer snabbt till Gloria och Jim för att berätta för dem innan de får höra det på nyheter eller sociala medier. Man skickar in kvarlevorna. DNA-resultatet kommer tillbaka att det är Janelles kvarlevor som man hittat 34,5 år efter att hon försvann från sitt hem. Och dödsorsaken är då att hon har blivit skjuten i huvudet. Janelle. Utredare Cash och Prill åker till Idaho och ringer på Pankys dörr och vi pratar med honom utan att säga att han är misstänkt för något. Han säger till dem att han vill ha en deal innan han pratar med någon. Det försäkrar honom om att det inte kan sätta dit honom för något brott som hände 1984, förutom mord. Så är han inte skyldig till något mord så kan han prata för att andra har liksom löpt ut. Men han vill ändå ha en deal, annars vill han inte se dem igen. Där känner utredarna att han är den skyldiga. Man börjar snabbt bygga ett case och får till en husrannsakan och går tillbaka till hans hus. Eller man skickar typ lite så här SWAT till hans hus. Om de bankar på dörren med vapnen höjda och redo fall i fall. Han är inte hemma när de kommer och det är polisvideon som de har filmat. Så öppnar de bara dörren så jag antar att den var olåst.
Okay.
I huset så tar de 14 vapen, 3 mobiltelefoner och 2 laptops. Man kollar igenom hans laptops och han hade sökt på Janelle Matthews mer än 1000 gånger. När hon hittades så kunde det se när han har fått reda på att hennes kvarlevor hittades. Då han har suttit och sökt på Janelle och fallet i 36 timmar i sträck. Så han har knappt sovit, han har bara suttit på nätet och gjort små pauser. När man kollar i andra rapporter och filer så dyker Pankys namn upp. Där han hade filmat ett polisstopp och när en kvinnlig polis sa till han att flytta på sig så sa han, jag har begravt fler kroppar än du kan tänka dig. Så sa hon, jaha, var då? Så sa han, i Colorado. Så det rättar utredarna idag att han har stått framför dem hela tiden med en stor skylt framför sitt huvud med en pil som pekar ner på honom. Men ändå så har man liksom inte kopplat för att där är inte den kommunikationen mellan olika polisenheter och stater så vid denna tiden. Liksom. Efter över 34 år av att inte ha någonting som får utredningen att komma någonstans så rusar utredningen framåt. Och knappt 2 månader efter hon hittas, alltså den 13 september 2019, så går Greenlee Police Department ut med att de har en misstänkt och de har gripit någon och det är Steven Dana Pankey. Polisen kan inte bevisa att Steve var vid eller i Matthews hus. Det finns ingen DNA-koppling, för det har gått nästan 35 år och DNA-tekniken fanns inte ens, tror jag, 1984. Jag tror den kom några år senare. Men man hittar att Steve har blivit anklagad för våldtäkt 1977 på en 22-årig kvinna vid namn Deborah Moon från samma kyrka som han då tillhörde. Han hade kört henne hem en kväll och stannat av och våldtagit henne i 4 timmar. Hon anmälde honom och åklagaren säger till henne att det kommer vara ord mot ord och fallet läggs snabbt ner. Hon är övertygad att hon var nära på att gå samma öde till möte som Janelle. Steve blir utesluten av kyrkan då när det här kommer fram kort efter den här våldtäktsanklagelsen.
Ja.
Och sen dess så hade han ett stort hat mot kyrkan och alla dess medlemmar. Russell, som körde hem Janelle, var Steves chef.
Aha.
Och ja, en kort period. Och även medlem i denna kyrkan som han blev utslängd ifrån. Och de hade även rykt ihop och det här var någonting Steve aldrig glömde. Matthews tillhörde också kyrkan, men de började gå till kyrkan efter Steve blev utslängd, så att de har aldrig hört talas om Steve Pankey. Det är liksom ett nytt namn för dem. Polisen tror att Steve kan ha stalkat Russell den här kvällen, då det har varit lite känt att han brukade stalka Russell. Och att han kan ha sett Janelle och gått in i ett mörkt hus och tänkt att det här är sättet jag ska hämnas på Russell på, att sätta dit han för ett försvinnande eller mord. Steve har aldrig erkänt att det var han som gjorde det och vad han har gjort. Och varför han har gjort det han gjorde. Många tror, man läser på Reddit, många tror att han är oskyldig till detta, men att han är konstig, men att det är Angela som är knäpp och vill bara sätta dit honom. Det är inte alls den typ av person jag ser när jag hör på Angelas story. Hon verkar inte alls stå knäpp, utan, och hon verkar inte hatisk, att hon är passionerad med att sätta dit honom, utan hon bara berättar sin historia och hon vill liksom ha justice för Janelle.
Och att när hon hittar ju att det var refset över.
Precis, alltså, hur skulle hon veta det?
Nej.
Vissa tror att Steve kan ligga bakom mordet på JonBenet Ramsey, som då mördades i sitt hem i Boulder, Colorado, som ligger 1 timme och 20 minuter från Greenlee. Dock, men jag är inte 100% säker, men jag tror att han redan bodde i Idaho då, som är 12 timmar bort, för hon dog 1996.
Ja.
Och i alla fall 1999 så bodde de där. Men jag kan inte säga 100% att de bodde i Idaho, men jag tror det. Men mot alla odds, så den 31 oktober 2022 så meddelar man att man finner Steve Dana Pankey skyldig till kidnappningen och mordet på Janelle Matthews. Och man ger honom livstidsfängelse med möjligheten till frigivning efter 20 år. Då kommer han vara 91 år gammal. Janelles familj är tacksamma för utredarnas insatser och att de aldrig gav upp. Och även tacksamma för Angela, som trots att hon riskerade sitt liv genom att gå till polisen medan hon var gift med honom, ja, så lät hon sig inte skrämmas. Janelle fick sin sista vila på Lindgrove Cemetery i Greenlee. Vi kommer lägga ut det här på söndag,
ja,
9 februari. Och då skulle Janelle fyllt 53 år. Och fast tiden går och alla som hon kände och älskade har åldrats, hennes bästisar som hon brukar leka med, åt på McDonalds med, hyrde film med, hade sleepovers med, de har alla växt upp, gift sig och fått barn själva som också har växt upp. Men Janelle Matthews kommer alltid få bli 12 år gammal. Grattis på födelsedagen, Janelle.
Grattis.
Janelle. Ja. Jag hoppas att ni tyckte de fallen vi tog upp, fast de är
sorgliga. Ja, det hoppas jag också.
Ja. Svårt att prata om,
men man kan inte låta bli att bli, precis, för man kan inte låta bli att bli berörd.
Nej. Så det spelar i och för sig ingen roll när man berövas livet. Alltså om det är lite 6-åring eller 3-åring spelar inte någon roll. Men det slår ju hårdare när det är liksom ett barn som inte ens fick chansen att
växa upp.
Precis.
Ja. Det känner jag med Ethan. Men det är lite så konstigt. Man kommer dem lite nära när man gör fallen.
Och familjerna. Ja. Stalkers blir det nästa gång.
Också ett nytt tema.
Ja. Och vi hoppas att ni joinar oss då. Och tills vi hörs igen så får ni ta hand om er själva och varandra. Så ses vi snart igen.
Det gör vi.
Hej då.
Hej.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this. Even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
Shop the Sherwin-Williams Spring Sale and get 35% off paints and stains March 13th through the 23rd. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.